torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Då säger vi välkomna till Filip Fredriks podcast, det 500:e avsnittet. Man kan välja att göra en stor sak av det eller inte. Vi kanske hamnar någonstans mitt emellan.
Nej, det tror jag inte. Vi kan välja att göra vad vi kommer inte göra en stor sak av det. Var på vilket sätt?
Ja, men en stor fördel med att vara sociopat som jag är att man kan välja att försätta sig själv i olika tillstånd. Jag kan välja att försätta mig själv i ett nostalgiskt tillstånd om jag skulle vilja göra det.
Jo, men jag menar en stor sak vore att göra någonting på riktigt av det. Vi kan konstatera att det är det 500:e avsnittet.
Absolut, men man skulle också exempelvis kunna, nu ska vi lyssna på hur det lät det första avsnittet. Nu ska vi lyssna på hur det lät.
Fan.
Nej, men det,
nej,
det kommer vi inte att göra. Men däremot så kan man ju ägna en reflektiv tanke kanske åt att vi har gjort det här väldigt länge nu. Och det känns symptomatiskt att just den här gången när vi gör det 500 avsnittet av den här produkten som vi har haft med oss så länge, produkt och produkt, men som har betytt så mycket för oss och som vi har spelat in under så mycket märkliga omständigheter på så många konstiga platser, så sitter du, och har jag förstått saken rätt, så sitter du just nu på någon slags hotellkontor med en gammal, typ 10 år gammal Ethernet-kabel, det är ett ord man inte säger så ofta längre, i din dator för att möjliggöra det här Skype-samtalet.
Ja, det ska sägas att det var Ethernet igår, men nu så har de då lovat att det ska funka ändå. Jag får testköra det här, men nu är det dunder wifi här i Mexiko, i Tulum, där jag sitter. Och det är ju absolut inte något av de märkligaste platserna vi har spelat in podden på. Fan, nu, det känns som att jag håller på att hemfalla nu och börja nu sitter jag och funderar på var har vi spelat in den då?
Ja, men det spelar väl ingen roll.
Vilka jävla globetrotter. Jag kommer ihåg när vi satt och spelade in den faktiskt i en bil i Madagaskar och det måste ha varit 70 grader. Fan, det är så ointressant att höra om det. Känner det.
Nej, men allt det där är ju här to be there. Det kan vi bara skita. De avsnitten finns ju redan. De ligger där ute. Då kan vi lyssna när vi sitter i en jävla bil och det är 70 grader varmt om annan skulle falla på. Men det enda jag vill säga om det, och vi kan väl kanske tacka lite folk i slutet som ändå varit med oss länge, men
ska vi det?
Jag ser en bild.
Nej, ska inte bara prata.
Nej, jag skiter i det. Men det jag ägnade mig åt när jag då försatte mig själv i ett nostalgiskt tillstånd i 35 sekunder, det var då att bildgoogla Filip Fredrik podcast Aftonbladet när allting drog igång för 500 avsnitt sen. Och det som ändå är symptomatiskt för den tiden, det fanns inte speciellt många poddar då, det är att när Aftonbladet då, som vi gjorde podden i samarbete med 2010, ville nasa det här, så tänkte de, hur fan ska vi ens göra det här när ingen vet vad podcast är? Så på den bilden då, så har de då tryckt upp en gammal transistorrad i din famn som du då håller upp som en signal till de oförstående Aftonbladet.se-läsarna. Det här är som radio fast på ett annat sätt. Det är någon slags dårskap över den bilden som ändå ringer in att det var en helt annan tid för 10 år sedan. Jag har någon t-shirt med något tryck på. Det känns som att ja, det där är då, nu är det nu. Vi kanske inte behöver säga mer än så.
Det är dårskap nu så att säga, i retrospekt.
Ja, jag menar det.
För att i sanningen var väl det var supertydligt. Framförallt känner jag att en stolthet när jag tänker på hur tidigt vi faktiskt var ute och hur många sen som har kommit i det här jävla svallet. Man pratar om att gå i ett svall. Eller hur? Är det inte det som är? Vi hade någon kompis som han fick väldigt mycket brudar och då gick kompisarna i hans svall, va?
Han gick in på en restaurang, en krog, vad fan som helst, och då fanns det någon slags magnetisk effekt med honom som gjorde att gick man bakom honom så blev liksom chansen att hitta en tjej den kvällen 50% större, för man gick.
Ska man
i svallet.
Gå i svallet, sa man. Är det dags att gå i svallet ikväll?
Men den personen kunde nästan hyras in liksom. Det finns en film som heter The Cooler med William H. Macy, tror jag, han för otur med sig vid vilket kasinobord han än sätter sig vid, så förlorar en massa människor runt omkring honom. Svalletmannen vi kände var ju då raka motsatsen till det.
Men det är intressant det där, för i Pontus Gårdingers fall som vi pratar om då och då, han är med i den nya säsongen Ska sägas av Alla mot alla som startar nu på måndag, eller hur?
Ja, vad kul, fy fan vad kul, det ska bli så jävla härligt. Det börjar på måndag, hela veckan, hela vintern, hela våren, vi behöver inte nasa det mer än så, ni vet vad det där är.
Förmodligen hela hösten också, ja, det kommer bara rulla
ja,
på.
Ja, men det är så jävla kul alltså.
Pontus Gårdinger är med och ska säga, kanske den bästa deltagaren så här långt. Jag har inte spelat in alla avsnitt, men otroligt vad allmänbildad han är. Men om vi bortser från att begåvad och istället pratar om den typen av effekt han har på krogen, så är det ju att kvinnor graviterar mot honom. Punkt, ja. Slut.
Du har ju berättat för mig när du är ute med honom en gång i New York, där han, ingen vet vem han är heller. Han är ju okänd där. Man borde inte på något sätt få någonting gratis om man är Pontus Gårding där på sitt kändiskap. Men när han då går ut, så är det då en kvinnlig amerikansk möhippa som råkar befinna sig på samma dansgolv som Pontus. Han är ändå över 40 i det här läget, kanske närmare han sig 50. Och den här kvinnliga möhippan då, bestående av 8-9 amerikanska svinfulla kvinnor, omsluter liksom Gårdinger som en organism och nästan liksom sväljer honom, nästan förtär honom, för att de vill bara liksom, de vill suga i sig av hans livskraft. Men skillnaden med Gårdinger är ju att det där svällde liksom inte över på andra människor.
Nej, det är exakt det jag skulle säga, att det finns inget svall att gå i, för att det folk vill ha är den här unika Pontus Gårdinger-upplevelsen. Ja. Att då gå i svallet och komma, ja, här är vi andra som också finns till buds.
Nej, det är bara destruktivt. Det finns en för hög takhöjd på hans karisma som gör att det inte blir någonting över till de andra.
Ja, det blir ett oexisterande svall.
Om man är ute efter att hitta sällskap, så är det bättre att gå på krogen utan Pontus Gårdinger än att gå på krogen med Pontus.
Ja, det är det. För att det blir, vet du vad det blir? Det blir ett negativt svall. Det är ett annat, alltså, de som kommer efter, man blir nästan ännu mindre attraktiv.
Men vet precis vad det är. Det är som när man då är ett nära ett stort fartyg som sjunker. Då måste man ju simma bort från det fort som djävulen, för annars sugs man ner med strömmarna. Så är det att gå ut med Gårdinger.
Men, och då hade vi vår andra polare som inte alls var på Pontus nivå. Så där blev svallet positivt.
Mitt mellan William H. Macy, The Cooler och Pontus Gårdinger.
Men, jag ville bara säga då att de andra poddarna är ju, det skapades ett svall efter att Filip och Fredriks podcast lanserades, och det svallet ser vi fortfarande effekterna av, hur folk startar poddar hela tiden.
Ja, det hade de gjort även om inte vi hade startat podd. Det vet vi ju om båda två. Nu effektsöker du ju lite.
Jo, ja, men absolut. Ja. Men jag säger bara att svallet.
Men det är roligt att många poddar har kommit efter vår podd, men de har också lagt av. Att vi fortfarande håller på och har så jävla kul fortfarande är ett rent och skärt jävla mirakel. Och det beror ju mycket på att man får sån respons hela tiden från människor som mejlar till podcast@poddfr.com. Det är ju helt enastående, måste jag säga, att det fortfarande är så givande för oss att göra detta när vi har gjort det så många gånger. Det är jag ödmjuk för. Det tar jag inte för givet. Ödmjukare än så kommer jag inte att bli det här året.
Nej, och jag vill säga absolut att poddar skulle startas ändå, men det finns ändå, det är något jävla mys i att vara paradigmskiftande, att vara först ut, att inte gå i svallet. Det är skönare att vara Pontus Gårdinger än att inte vara Pontus Gårdinger, så att säga.
Det är skönare att vara skeppet som sjunker ner till botten än att vara människorna som sugs med efter.
Nej, men det är mycket bättre att ha ett svall bakom sig än att vara en del av svallet. Så är det.
Ja, verkligen.
Jag orkar inte ens då fokusera på att jag befinner mig i Mexiko och att det är lustigt att jag spelar in här. För det är någonting med, det går inte att... Jag tänkte på det med Mexiko faktiskt. Häromdagen så googlade, hur många bor i Mexiko då? För det känns ändå som Mexiko har en... Det finns en liksom känsla av u-land, eller hur? Visst gör det fortfarande?
För mig, jag är väldigt, väldigt oallmänbildad, som du vet ju. Du har ju räddat mig många gånger där i olika sammanhang. Man får ju direkt associationer, man får alltid Mexiko gissa. Då skulle jag gissa på kanske, det skulle kunna bo 120 miljoner människor i Mexiko.
Ja, det är ju så otroligt när det bor 125, tror jag.
Jaha, okej, okay, fan vad olyckligt då att jag...
Jag tänkte att det skulle vara mycket färre, men jag menar bara vad man har för en så här, bild av Mexiko är någonstans fortfarande. Jag vet inte vad det är för bild, men det är någon Sydamerikas Indien kanske. Jag vet inte, det känns skitigt och kaosartat.
Men den starkaste bilden som har kommit ut ur Mexiko de senaste åren, det är väl två stycken, och det är drogkartellerna som har förstört mycket. Det ena är ju då huvuden som rullar in på dansgolv, avhuggna domarhuvud som rullar in som bowlingklot på dansgolv. Det är det ena. Det andra är då den mycket, mycket obehagliga myten om drogkarteller som kidnappar turistbussar, tar in dem i en hangar. Det här har vi ju pratat om tidigare säkert. Man ställer turisterna i en cirkel, man ringer dem med automatvapen, och så kastar man in en hammare i mitten av cirkeln, och så säger man till dem, slå ihjäl varandra. Den som överlever får gå härifrån. Och sen när alla har slagit ihjäl varandra och det är en kvar, då skjuter man igen den människan också, och sen går man och käkar lunch.
Det är intressant, mannen eller kvinnan som kom på det där besitter ju också uppenbart någon slags liksom kreativitet, får man säga.
Men det är någon slags Hunger Games ju.
Ja, men det jag undrar, skulle en sån människa göra ett bra jobb på en reklambyrå i Stockholm också? Om man säger till den människan, ja, luften är fri. Det är bara, nu ska vi bara kasta pennor i taket och spåna här.
Tänk att vi alla dessa reklambyråer som tar in liksom alternativa sån här spånhjälp förstås, som åker till konstiga kursgårdar.
Ny creative director för Forsman Bodefors. Mannen som, du vet, gav ut hammaren.
Mannen som kom på att man slänger in en hammare i en cirkel av turister och så blir det Hunger Games. Ja, nu jobbar han på Forsman Bodefors. Vi måste kunna gå vidare. Han har suttit av sitt straff. Vi tror att den här märkliga kreativiteten den här mannen besitter kan komma till nytta i reklambranschen, vilket den ju förmodligen skulle.
Men det är, och jag tycker det finns något intressant i det där på riktigt. För vad är kreativitet? Går den att applicera? Om du är en kreativ mördare, du är en kreativ kartellmedlem som rullar in huvudena på diskon som bowlingklot. Det är klart som djävulen att den människan förmodligen skulle kunna göra en bra dieselkampanj också.
Ja, men det är så här, färdas kreativitet, om man säger så här, saker och ting travel säger man ju då. Färdas kreativitet också. Kan man ta en kreativitet från en bransch, gå in i en annan bransch och liksom avnjuta stor lycka där också? Förmodligen.
Ja, men jag tror så här, skulle den killen, Micke Bindefeld söker en ny, han har slut på idéer, det var ju för länge sedan han hade, men låt säga att han har slut på idéer och vill starta och behöver liksom spåna kring fester. Då tror jag att en sån där kartellmedlem där är ju betydligt.
Och enda nackdelen är, man måste ju omge sig med nej-sägare också. Jag tror att Bindefelds liksom, människor som jobbar för Bindefeld är ju liksom dels livrädda för honom, känns det som. De vågar liksom inte säga ifrån Bindefeld överhuvudtaget. När det då kommer in en drogkartells kreatör så att säga och spånar idéer, om den människan kommer på en ny idé så vågar ju ingen säga nej till den personen heller, för man anar ju vad som kan hända. Så risken är ju
Bindefeld blir ett huvud som rullar in på sitt eget kontor. Precis. Ja, men, det finns en risk.
Fy fan vad makaber. Men han är åtminstone rakad skalle, så den skulle ju rulla bra.
Det är få svenska kändisar som skulle se så bra ut som inrullat huvud på nattklubb som Micke Bindefeld. Så är det ju.
Får man skratta åt det? Ja, det får man väl göra.
Så alltså, vet du vad som är så spännande? Han sitter och gör en intervju med TV-programmet Sverige som är så seriöst. Eller när vad heter det? Anna Hedenmo-programmet, vad är det nu heter?
Min sanning, ja.
Min sanning. Och så säger han, vet du vad som är så exceptionellt med dig, Mikael Bindefeld? Han sitter där. Åh, det kommer vara hur jag har kombinerat business med där
networking där, med liksom nöje, förenar med nytta med nöje. Det är att jag hållit mig nykter på alla
fester. Kan du gissa, hon säger så här, kan du gissa, Mikael? Ja, det måste väl handla om att jag har lyckats skapa en yta där både politiker...
Kontaktytor för där människor möts. Det är det, eller hur? Jag får människor, jag skapar synergier, jag skapar mötesplatser. Nah.
Men då sitter han där då i den här Min sanningsstudion med Anna Hedenmo. Det förtjusande Anna Hedenmo. Det är intressant, men vi har ju träffat henne flera gånger. Så bara för att människor jobbar på SVT så säger man ibland så här, men hon är både rolig och trevlig. Det är liksom effekten när man, ja, när man träffar folk som jobbar på SVT, att de knappt finns egentligen. Människor som sitter, nej, och sysslar med seriösa saker på SVT, de existerar inte utanför det där.
Ja, men jag minns första gången jag såg en SVT-människa på krogen, så hajade jag till. Va? Är hon utsläppt från SVT? Det känns som att de har inget glamoröst liv. De har liksom ingenting som pågår utanför, som gnistrar på något sätt. De är instängda där på någon slags gulag-nivå.
Det är väldigt märklig känsla, för jag såg något klipp från Marcus Leifby, också poddare, som har gått i vårt svall. Han i detta långa 10-års svall nästan. Men han intervjuade då Staffan Lindeborg, säger, och han har gjort en hemma hos Staffan Lindeborg, som är då en väldigt känd svensk sportkommentator.
Var det inte han som var känd för att han hade svårt att säga ordet kvartsfinal och alltid sa kvartsfinal?
Är det så?
Hans enda stumma R i livet dök upp i ordet kvartsfinal. Det var så poetiskt att han blev just sportkommentator. Det måste ju förts diskussioner när det är åttondelsfinal.
Ska vi verkligen skicka Staffan?
Om Lindeborg ska få ta matchen eller inte. För då måste han kanske säga att nu är Gio klar för kvartsfinal. Och det är olyckligt.
Men då gör han ett hemma hos där. Och jag tror att han är frilansare visserligen. Men, och så sitter Leif med det korta instaklippet. Så sitter de och tittar på när Lars Frölander vann OS-guld. Kan det ha varit 200 meter fjäril? Sydney var det i alla fall, för jag minns att du och jag var involverad i tv-produktion då, i programmet som hette Hello Sydney. Men så sitter han och tittar på det här klippet, på det här.
Vet du vad det sjuka är? Det är lika långt från det här avsnittet till det första avsnittet av podden. Och det första avsnittet av podden och Hello Sydney. Det är också 10 år. Det känns längre.
Ja, det gör det verkligen. Men när han sitter och tittar på klipp därifrån på en sån här liten tjock tv. Och så tittar han på VHS-kassetter. Och så sitter han och tittar på hans kända referat då. Och det finns inget onanerande i det. Utan det är rimligt att Leif och han sitter och tittar på hans bästa sportreferat. Han står ju bakom flera av dem. Men det känns som att just det, han finns. Just det, Staffan Lindeborg är inte en skapad figur, eller Staffan Lindeborg är inte inlåst i Sveriges televisionsbyggnaden.
Katakomberna, nej.
Men det känns verkligen så. Och Anna Hedenmo är även en sån person, men som då överbevisade mig. Eller det handlar inte om att överbevisa, det är mer en känsla av, jaså, hon finns på riktigt. Hon går på Fredrik Lindströms julfest, för att du var där jag träffade henne. Hur är det möjligt att en SVT-människa kan gå på Fredrik Lindqvist?
Det skickligaste med Fredrik Lindströms SVT-medarbetande är att han aldrig har känts som en sån människa som har känts inlåst riktigt. Han har varit lite för fri i tanken. Han är rimlig att se på kroken.
Det är mycket mer av ett mirakel att få Anna Hedenmo, Hedenmo heter hon ju, till sin julfest än att få en rikspolischef och en musikalartist på samma fest. Så är det.
Var det så att vi inte blev, var det så att vi inte blev bjudna på hans senaste julfest?
Jag tror inte att han hade någon i år, tyvärr. Så vill jag skapa...
Ja, det är ditt halmstrå, du.
Ja, men han och jag har ganska mycket kontakt, ska jag säga. Så jag vore väldigt överraskad om det var på det sättet. Men, låt oss nu prata om ögonblicket när Micke Bindefeld sitter
ja,
då.
Ja, vi vet var du är på väg nu.
Han har på sig en svart, han har tagit på sig kläder som får honom att framstå som intellektuell. Det vet man. Alltså när han är ute och rör sig så är han en färgklick vad det gäller kläderna. Han är ingen färgklick i övrigt, men kläderna har blivit... Jag kommer att intervjua honom för kanske 20 år sedan då, eller om det är ännu mer, för Aftonbladet Pulsbilaga. Det var då, jag tror att jag kommer ihåg att han hade en Stålmannen t-shirt på sig, och det rev ju ner starka reaktioner, eller det var ju som en bomb. Det var också, han, här är en man som ritar om skolan för man kan ha på sig. Det är en vuxen människa som har en Stålmannen t-shirt.
Ja, det är helt otroligt.
Jag kommer ihåg att jag inte visste, det var något, jag hörde inte vad han sa, och så började han snacka om Truman Capote i den här intervjun. Och så sa han, och vem är det? Och då la han sig över bordet. Nej, va? Du vet inte vem Truman Capote är? Jävla dryg var han redan då, det var helt otroligt. Men han sitter nu hos Anna Hedenmo, och så säger han, hur kommer du bli ihågkommen? Och han, med ett leende säger han ju det här, ja, det blir väl det där. Han vill framstå som ödmjuk, att jag lyckades samla människor från alla möjliga branscher. Han säger ett leende och väntar på hennes då konfirmering.
Nickande konfirmation, ja, precis.
Ja, precis så, Mikael. Då säger han, nej, vill du pröva en gång till? Ja, redan där är han ju irriterad. Kan det vara att jag var den som började ordna de stora festerna i Sverige först? Ja. Nej, Mikael. Det alla tänker när man ser dig är att ditt huvud är perfekt format för att kunna rullas in avhugget på en nattklubb i Mexiko.
Ja, absolut. Ja.
Och då säger han, jaha, ja, hur menar du? Jo, men det är det alla tänker, Mikael.
Ja. Man hamnar ju ofta i det där miljardärtänket och man så här utsätter så här, vi låtsas att det är min sanning i spelning. Alla som jobbar med redaktionen får 2 extra dags lön. Anna Hedenmo får 4 dags extra lön. Man riggar upp hela studion. Micke Bindefeld tror att en ny säsong av min sanning är i stånd att spelas
han
in.
Han tror att han ska vara gäst i min sanning. Ja, precis,
ja, gud, ja. Det frågasätter han inte en tiondel sekunden. Allt det där bara sker i, liksom, det är bara en luftinspelning alltihopa. Men han tror att det är på riktigt. Bara för att man ska kunna få då hans klippbilden, lyssningsbilden på honom när han får höra detta. Och sen storma ut ur studion eventuellt.
Men det är intressant, för det vi återkommer ofta till det här, det är ju att de här vaskande ögonblicken i livet som man alla drömmer om, tror jag. I vissa fall, igår var vi på någon restaurang här i Mexiko i Tulum, där det stod massa ryssar då som sprutade ut champagne, ja, klassisk vaskning helt enkelt. Köpte in Dom Perignon flaskor, skakade dem och så sprutade de över hela restaurangen då. Och så fick man champagne i håret och man såg att de var oerhört lyckliga för detta. Och det kan ju vara, många av dem då föddes innan murar revs, och att ha pengar och att kunna bara kasta bort pengar är väl den ultimata drömmen då. Det där kan man kan förstå det psykologiskt, man kan tycka vad man vill om det. Men i våra drömmar, tycker jag, allt oftare handlar om tv-program som inte ska sändas, som vi gör ändå.
Ja,
det är ett praktexempel det här. Eller som vi sa, att göra en, vi pratade väl om han Tom Six, va? Human Centipede för massa avsnitt sen. Regissör som alltså lyckas sälja in filmer som borde vara helt omöjliga att finansiera då. Men där pratar vi också om någon slags dröm att vara en del av dem som kan bara investera stora pengar i hans filmer. Det är samma sak här, att liksom ringa upp SVC och säga, vi vill börja ett prank på Bindefeld, och säga, var ska det sändas? Nej, ingenstans. Det är bara vi vill bara sitta och titta i kontrollrummet när Anna Hedenmo ställer den här frågan om hur Mikael Bindefeld tror han blir ihågkommen. Det är intressant det där med vaskning, att alla vill vaska. Alla drömmer att på något sätt göra något man inte egentligen får göra, som kostar pengar och så vidare. Och det där är vår, det är nästan min ultimata vaskning, tror jag. Att sitta där och få se i kontrollrummet. Jag vet att nu är det bara 13 sekunder kvar till Anna Hedemo.
Och vet du vad man gör också? Lite grann som tantrasex, man drar ut på det och man säger till Anna Hedemo i snäckan så här, ta någon jävla insmickrande fråga till. Ställ någon fråga om liksom, Göteborg, och tidiga åren i Göteborg. Ställ några år, eller okej, bra. Vänta lite till. Du vet, man sitter och prekammar i kontrollrummet och bara, nej, ställ någon fråga om hur det var när han jobbade som frisör också. Jag vill bara dra ut på det här. Och till och med Bindefeld själv tänker sig, fan vad mycket airtime.
Så säger de till och säger, du vet, det kostar. Det är ju med fackföreningen här. Alla SVT anställda här. Det är övertid, det är jättedyrt. Skitsamma!
Det gör ingenting.
Skitsamma!
Och så säger Mikael, när han skämtar då vid något tillfälle, gud, det är långt program det här. Ja, vi har dubblat sändningstiden för din stol, Mikael. Det tycker han också är rimligt.
Kör på bara, säger man till människorna. Det här får kosta hur mycket som helst. Sug på fråga. Han sitter där efter 3 timmar och tänker, vilken lång, det här måste bli specialavsnitt.
Men sa vi inte det, Mikael? Hela säsongen ska ju handla om dig. Det här är ju 6 avsnitt som bara handlar om
jaha,
dig.
Så här,
mina sanningar heter det nu.
Jaha, vad rimligt, tänker han då. Men i själva verket sitter bara du och jag där diaboliskt och prekammar och väntar på att frågan om att han är anpassad för att rullas in på ett golv i Mexiko. Alltså det är så här, jag vet inte vad som skulle hända där, för det går ju inte bara att, i vissa fall så kan ju folk, du vet, lämna intervjuer. Det har väl skett för att
gud ja.
Är det klassiskt? Var det Jan Guillou som lämnade någon gång för det var, vad heter han, John Kristensson, va? Frågade om han var någon slags...
Crispinson, tror jag, i programmet Svepet. Ja, han började prata om Jan Guillous vapenfetischism, tror jag, i livesändning då. Han sa, ställer du en fråga till om det här så går jag. Och så ställde han en fråga till och så gick Jan Guillou. Och då säger Jan Crispinson, där gick Jan Guillou. Så det där är ju inte... Och du har väl lämnat en studio också, tror jag, under något debattprogram tidigt i vår karriär. När du...
Ja, det var någonting med ursäkta röran. För övrigt anser jag att Kartago ska förstöras eller någonting. Men jag gick ju inte på en provokation, utan jag hade bestämt det redan.
Nej, du hade planerat att gå.
Men jag tänker bara med en sån som Bindefeld, det skulle ta så lång tid innan han går. Det är inte riktigt, och frågan är inte heller.
Han vet också att det är vågskålar det här, att Bindefeld vet ju, han är PR-människa. Går jag så blir det här stort uppslaget, det blir liksom, dessutom finns det ju en risk att hela den här säsongen av det nya programmet Mina sanningar kanske då ställs. Jag vill ju spela boll så att det här blir av, så jag får min rättmätiga airtime på SVT.
Men frågan är heller inte av sådant slag att en uppenbart han, alltså jag tror att han, det går inte att relatera till den här frågan.
För 100 år sedan så var ju du och jag på en presskonferens med svenska fotbollslandslaget, och så skulle vi då, vi gjorde programmet Boston Tea Party, vi skulle ställa en fråga och till Zlatan Ibrahimovic, som ju var lika stor då som han är nu, eller om kanske ännu större. Men det här var ju då kanske 2008-2009, så gjorde vi programmet Boston Tea Party. Programmet handlar om åldrande, tror jag, eller åtminstone ett segment om det, och att medellivslängden är cirka 78-79 år kanske i Sverige, och den ökar då för varje år som går, vi blir äldre och äldre. Och då så tänkte vi, kul att bara göra någon rolig tryffering och lämna studion och höra vad någon känd person tycker om det. Och då dök vi upp på svenska fotbollslandslagets presskonferens. Det var ju väldigt tryckt stämning. Folk var ju livrädda för Zlatan då, och alla sportjournalister satt ju kuvade. Det var ju fruktansvärt att se, måste jag säga. Och då så ställde, du vågade ju heller inte, för du har ju enorm respekt för Zlatan, men då fick jag ställa frågan till Zlatan, så löd frågan. Sveriges medellivslängd är ungefär 78-79 år, men den blir ju högre för varje år som går. Vad tror du medellivslängden är om 100 000 år? Det är en udda, konstig fråga. Och han skrattade ju så. Ja, det vet jag inte, för fråga Lagerbäck. Och Lagerbäck svarade.
Skrattade han? Det var väl knappt att
nej,
han skrattade.
Men det var åtminstone, det var ju en total nonsensfråga. Det var inte som att säga något provokativt till honom. Att kritisera honom för någonting. Eller att liksom, det var ju bara nonsens. Bindefeld-grejen, menar jag, är svår för Bindefeld att vända sig emot på ett sätt. För det är så jävla out there.
Jo, men jag tror så här. Att hade Bindefeld, hade han till slut, efter mycket om och men, beslutat sig för att vara med i något av våra tv-program som gäst, då hade den frågan, hade den kommit, så hade han känt, varför ställde jag upp på detta? Ja. Jag visste ju att dessa obegåvade killar skulle göra något sånt här. Ni är ju så dumma. Ni är så dumma. Det var som när jag gick upp, kom du ihåg när jag gick upp, när vi spelade in just Ursäkta röran, så gick jag ju upp en bild till hans kontor.
Du hävdade, hej, jag är reporter på TV4, vilket TV4 inte gillar att du sa, men jag är reporter på TV4, och vet du om att det har blivit, någon har prankat dig i det nya utskicket av Svensk Damtidning på prenumeranttalongen som följer med den här lappen som ligger i tidningen där man kan prenumerera. Då hade någon photoshopat, hävdade du, för att manipulera in en bild på ditt huvud på en annan bild, och så visar du upp den här fejkade talongen då.
Det var enorm kuk.
Ja, en naken man med jätteballe då, och Bindefelds ansikte på. Det var ju vi som hade gjort den där bilden förstås, men du ljög och sa att det här var någon skojare på Svensk Damtidning som har gjort detta. Vad har du för kommentar till det? Och han, ja, han sa ju ingenting.
Han tyckte... Nej, men han sa just det han sa. Men du var ju Filip. Du var ju på väg någonstans eller något sånt. Ja. Maktutöva.
Ja, men det är också hans bild av det hela. För ett år sedan, då var du någon, för då intervjuade du mig för Aftonbladet.
Ja, men nu när du gör det här... Och han försökte då köra den. Men lilla Filip, det var den som var känslan. Och så här, den skulle han ju aldrig köra med Anna Hedenmo, givetvis.
Nej, han kan inte det. Nej, det kan han inte.
Så att, men det hade varit ett jävla fint ögonblick.
Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, som ju är, det här vet ni, Sveriges största jämförelsetjänst för både privat- och företagslån. Och det som är speciellt just nu, det är att Lendo då bjuder på banker och långivares uppläggningsavgift om du väljer att samla dina lån. Och det ska man ju göra, Filip.
Ja, det gör man alltså via Lendo då. Man kan gå in på lendo.se och läsa mer. Det är ju så att vi är många som har en massa smålån och avbetalningar då som man betalar på varje månad. Och det är ju rörigt och oöverskådligt att ha det på det sättet, och dessutom kan det bli väldigt dyrt i längden. Mindre lån har ju oftare högre ränta, och då man betalar, du vet, fakturaavgifter och avgifter och sånt där. Så har man då funderat på att samla sina lån till ett, då är ju Lendo den bästa lösningen. Man kan samla allt till ett större lån, och man kan då jämföra lån upp till 600 000 kronor från upp till 35 banker och lån.
Och just nu då så bjuder Lendo på banker och långivares uppläggningsavgift på upp till ett värde på 995 kronor vid tecknande av ett samlingslån. Så går man i lånetankar, då är det här ett perfekt tillfälle att gå in på lendo.se och läsa mer. Vi säger stort tack till Lendo.
Nog nu om Mikael Bindefeld, men jag är i Mexiko, som inte bara bör förknippas med huvuden som rullar in på dansgolv, givetvis. Och jag är då i Tulum, som är ett väldigt... sennigt, esoteriskt område. Det var mer så för 10 år sedan jag var här. Nu har det blivit, det byggts upp, det är någon slags jävla liksom semesterparadis, är väl vad det är nu. Men då var vi, när vi var på restaurang igår, så var det också en kipare som sa till oss, ja, att det är så lugnt här, det är liksom nästan ingen kriminalitet. Och säger ändå avslappnat, utan som att det är en stor grej. Det är bara för att den kartellen jobbar här helt själva, det finns inga konkurrenter. Att så avslappnat prata om, det är ungefär som, ja, vad lugnt det har blivit i Åre. Ja, men det är bara för att det finns en kartell här nu som jag, tidigare var det lite andra karteller. De bråkade med varandra. Det är en del av en vardag naturligtvis.
Ja, men det är lite grann som att säga, men nu är det Moderaterna som har tagit över landstinget i Falun.
Ja, men det är, och det är någonting fascinerande i det, för att som svensk då så tänker man, så förskräckligt. Va? Det här med kartellerna, att det är därför man kan åka dit, för det bara finns en kartell. Men jag känner ändå att min reaktion var, fan vad skönt.
Jo, men det känns ju också konstigt. Jag bojkottade det där stället, det är någon slags Sun City som man bojkottade av apartheid själv på 80-talet i Sydafrika. Vi bojkottar Tulum, för där finns det bara en kartell. Jag vill åka till stället där det åtminstone finns tre karteller, för jag hatar monopol. Jag vill att det ska vara många karteller som krigar mycket, för då blir det rättvisare. Det är också en märklig, det är väl ingen som ser på livet så.
Men det var lite av en överraskning att komma hit ändå, som jag alltid när jag bokar resor, dagen innan vi ska åka vår resa. Jag vill liksom upptäcka något nytt, men jag tycker också det är så jävla...
Det var väldigt starkt häromdagen, ska vi säga. Jag undrade med 9 hål golf då, häromdagen, och hamnade då med 2 franska killar som kanske var i...
Men spelar du inte golf varenda dag? Är det inte så?
Nej, det är fan lite för kallt för det.
Du vågar inte erkänna. Du är där utan familjen. Du vågar inte riktigt erkänna hur mycket golf du spelar.
Nej, men jag skulle gladeligen göra det om det var så att jag spelade mer, men jag har lite, det är lite för mycket att göra helt enkelt.
Du sitter och skriver då frågor till alla mot alla.
Alla mot alla, precis. Men då spelar jag i alla fall 9 hål golf med 2 unga franska killar som kanske var 19-20. Och man, det som händer med golf är att man då tussas ihop med folk som man inte känner, vilket jag avskyr. Jag vill ju gå där själv helst, men då kan man inte säga någonting. Ja, nu får du spela med de här 2, visst. Och det som händer direkt på första 10 är att de här 2 tänder en joint och spelar då hela rundan, alla de här 9 hålen, superpårökta hela tiden.
Då blir du upprörd, va?
Nej, tvärtom. Det som är härligt då för mig, och det är att jag ser mig själv utifrån, jag är kapabel att ta in hur jag då framstår i skenet av detta. Men jag känner mig då jävligt härlig när jag uppskattar att de röker gräs och låter dem göra det. Och inte...
Känner du dig som en ung farsa då? Att du är en farsa som inte reagerar?
Ja! Ja, inte ens farsa, vet du vad? Att de röker gräs nära mig, och när de frågar om jag vill ha, så nickar jag på ett sätt som jag inbillar mig antyder, I've had my fair share, om man säger så. Men inte nu, tack.
Det är ju då ett osvenskt beteende, för det är de sänkta ribbornas land.
Men också, det är nästan ett svall jag upplever. Att jag känner mig så här. De tycker att jag är en skön farsa för att de får röka mycket gräs de vill i samma golv. De är också bättre än jag, det är ju förnedrande. De är dynghöga.
Jo, men där är jag, vet vad du är där. Du är ju en produkt av den svenska sänkta ribban där. För du vet
det är vi ju alla givetvis.
Ja, men precis. Och känslan är ju att vissa skulle ju verkligen säga, oj, vad är de här killarna på väg? Det är ju kriminellt. Du kan inte gå en golfrunda med dem när de röker
Tänk
gräs.
Om de hugger huvudet av mig och rullar in det i klubbhuset.
Ja, men det är ju verkligen den känslan.
Jag känner mig så jävla ung. Jag har aldrig känt mig yngre. Än när jag avspänt gick bredvid dem och småsnackade och liksom det bara stank gräs.
Men det är också djupt tragiskt att du känner så.
Ja, men det förstår jag väl. Jag roas ju själv av det.
Men, ja, men vet du vad jag blir?
Så mötte vi några gamlingar. Så mötte vi några riktigt gamla människor. På någon, du vet, när man skulle gå över någon bana.
Fan, jag gillar till mods nu.
Möter några riktigt gamla människor och hinner hoppas. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i TV och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair. Att de här människorna ska bli upprörda så att jag kan få försvara mina unga gräsrökande vänner. Det hände inte.
Förstår du att jag blir illa berörd?
Jag är ju 100% medveten om det dissbara i detta.
Jo, men du känns gammal när du ens tänker.
Jo, men det förstår jag väl. Men
det
är, jag är fullständigt medveten om
det. Fan, vi kommer dö snart. Vi är gamla. Vi är svingamla. Det är så här, jag kommer ihåg när vi glatt skrattade åt filmen Gamla griniga gubbar när det begav sig. Det var Walter Matthau och Jack Lemmon.
Såg vi ens den? Eller vi såg planschen?
Ja, men det är så här, vi pratade och fascinerades av den planschen av någon anledning. Men det var för att på den tiden var åldrandet så långt borta. Då kunde man garva åt att det ens gjordes en sån film. Nu är ju du a grumpy old man.
Men tvärtom, jag är ju inte grumpy åtminstone. Det hade varit värre om jag hade avskytt de här killarna.
Du är en människa som försöker, så att säga, du tar på dig unga kläder, du gör ett hiphop-tecken.
Ja. inte bara, jag är passiv i det här läget. Jag går ju ändå bara bredvid. Det värre hade ju varit, absolut värsta hade ju varit om jag hade dragit åt mig den jointen, tagit ett djupt blås och spytt för att jag inte är van att röka gräs. Det hade ju varit mer.
Ja, men att du förknippar joint rökande med yngre människor. Det är det som gör mig illa till mods.
Men har du varit på golfbanan? Det är inte jättevanligt att liksom 60-åringar röker gräs.
Har du gjort en gallup om detta? Hur tror du det ser ut på golfbanan i USA numera? Jag tror att alla röker.
Jo, men där är det ju lagligt åtminstone. Det är ju fortfarande olagligt i Frankrike.
Jo, men det är olagligt inom de största citattecken på jorden. Det enda stället det är olagligt i är ju i Sverige. På riktigt menar jag. Där man fortfarande tror att folk åker ner till Plattan och köper heroin. 2 dagar efter att de hade gått en golfrunda med dig. Det är liksom nästa steg. Ja, i torsdag sitter de 9 hål med Fredrik Wikingsson. Idag sitter de med en spruta ner på Plattan. Det är liksom bilden.
Idag jobbar de för en drogkartell i Mexiko.
Men jag min tjej skulle... Jag har liksom gått och närt en dröm om fan. Jag hoppas... Motsatsen att jag någonstans hoppas att jag skulle börja röka gräs på regelbunden
basis. Ja, men du har ju pratat om att du faktiskt skulle vilja bli lite av ett pothead när du nu har alla möjligheter.
Nej, men jag tycker att absolut inte ett pothead. Det vore ju stretcha det på ett larvigt sätt, men känslan av att så här kommer jag ner i varv. Jag har lite problem med det och så här på kväll, och ibland då har man fått gravitera mot medicin istället. Men så har jag tänkt att det här är en annan typ av medicin. Det känns ju väldigt mycket naturmedicin.
Mm. Jo, med den stora skillnaden, vi pratar om CBD-olja som jag redan har gett upp, som jag pratade om för några veckor sedan. Det känns ju inte som att det har någon effekt.
Påhitt.
Men däremot allt som man köper inne på naturapotek är ju verkningslöst. Det är bara placebo. Känns det som.
Ja, ingenting kan få en fucked up. Det är ju tråkigt.
Nej, jag menar det, men det kan ju faktiskt gräs verkligen göra.
Likförbannat så känner jag, gud vad skönt det vore om jag hittade den där perfekta dosen så att jag på kvällarna då vet man drar igång Succession. Så där serien tar ju 6 månader för mig att ta mig igenom säsongen av Succession. Så långsamt tittar jag.
Men hur kommer det sig att du tittar långsamt? Pausar du mycket eller går du, vad är det som gör att det tar långsamt?
Ja, jag pausar och så ser jag ett halvt avsnitt och sen börjar jag göra något annat istället.
Det är nya grejer som Netflix har hotat med nu är att man ska kunna se serier på dubbla hastigheten eller åtminstone 1,5 gånger hastigheten.
Ja, men jag kommer inte loss med något.
Det kanske kan vara någonting för dig framledes åtminstone. Men jag läste nu en jävla bok om Jeff Bezos som grundade Amazon, och det är vad det är helt enkelt. Det är lite fascinerande ändå att gå från ingenting och bli så jävla rik etc. Men det som
gud vad folk älskar. Det är ändå idioti. Är folk som älskar den här bilden när han sitter i någon slags garage för 30 år sedan.
Ja, men alla som startar ett företag borde sätta sig i ett garage, ta en bild så de har den. För att förr eller senare kommer vissa att lyckas, och då är det jävligt gött att ha en bild när man är ung i ett garage.
Ja, men det är liksom, det är någonstans, för mig är det lite av ett IQ-test när folk säger: tänk, har du sett bilden när Jeff Bezos satt i ett garage? Det var så
jag
det
vet,
började.
Bill Gates, Steve Jobs, alla har suttit i det där jävla...
Men så det börjar ju så för alla!
Ja, dels det, men har någon kollat det där också, apropå Photoshop, är ju ganska lätt att göra också. Jag tänkte på det var någon nyhetsartikel häromdagen bara, om att nu, vet du det, rymdforskare eller vad fan det heter, har nu för första gången någonsin då, det är potentiellt en jättestor nyhet då, att de uppfattat radiosignaler från en annan jävla galax. Och det är ju då det vi har gjort i alla år. Vi skickar ut Hey Jude med Beatles. Vi skickar ut några jävla bilder på människor som står och vinkar. Vi har skickat ut de där radiosignalerna 50 år. Hoppas att någon ska höra på det här. Vem vet vem som kommer att lyssna? Hur kommer de att reagera? Nu eventuellt har vi fått höra då 100-dels sekunder av radiosignaler från en annan galax. Ja, det är ju potentiellt jättestora nyheter. Men det är också det är lätt för de här rymdforskarna att fejka detta. Ingen som inte jobbar med exakt i det rummet där de jobbar kan kontrollera de uppgifterna. Det är hur lätt som helst att fabricera det där för att få ytterligare 5 års anslag. De där måste
ja, men exakt. Det är för att skapa en relevans kring sitt yrke.
Men det är exakt samma sak med de här garagebilderna bara. Så här, jag säger det till alla ni som startar. Vi får mycket mejl från folk som så här, unga företagare, du vet, de vill göra projektarbeten och sådär. Det första ni ska göra är ta en bild på er själva i ett garage innan ni har fyllt 20. Den har ni nytta av sen när success storyn kommer.
Det ska se billigt ut. Vi hade inga pengar när vi startade det här. Men allt detta, det där är så jävla idioti. Jag blir galen när jag tänker på det. Folk som säger att
Jeff Bezos sannoliken hade ju, han jobbade på Wall Street. Han hade jättemycket grejer, men det han har gjort nu är ju fortfarande remarkabelt. Men det jag vill bara med dubbla hastigheter vill jag bara säga en sak, och det var att han berättade att en kollega han jobbade med pratade så jävla fort, vilket vi också gör i den här podcasten, vilket hade fått Jeff Bezos, det tycker jag var en kul sak att säga bara. Hans kompis hade fått honom att lära sig att lyssna fortare.
Och det är vackert, vackert. Det är vackert. Och det kanske jag har gjort genom året.
Det är exakt det den här podcasten har gjort för miljontals människor.
Men jag vill återvända till det där. Håller inte du med om den här känslan av att folk inte liksom reflekterar kring att alla kommer någonstans ifrån? För mig är det ju intressantare verkligen om någon hade sagt: Har du sett den där bilden på Jeff Bezos när han sitter i sin farsas superdyra villa, för hans farsa, du vet, när han är ung. Mm. Det var där han startade företaget, med pappas
hans farsa
pengar.
Hans farsa uppfann glödlampan. Men det är
mycket intressant. Mycket intressant om någon sa till mig just: du vet väl att Jeff Bezos startade företaget med sin farsas pengar? Det är mycket mer intressant än bilden i...
På ett sätt är det intressant, ja, för att man är så van att höra den andra typen.
Jo, men också att då vet man mer att det finns
massa det bråk om filmen.
Skit i den familjen. Succession-skit då, på något sätt. Det har varit mycket mer intressant. Det är samma sak med folk pratar om, du vet, skådespelare. Och Alicia Vikander, hon började i Göteborg. Hon var med i någon, hon var med i någon talangtävling, tror jag. Du vet, så här. Stjärnornas stjärna, eller vad det heter på TV4. Och nu vinner hon en Oscar. Ja, men det är precis så det går till. Förutom då några få människor som startar karriär.
Ja, men hur ska det annars gå till? Vem är inte ingenting där man är 8 år? Jag kanske Drew Barry.
Föds hon på castingen för den här filmen? Ja. Är det då hon kommer?
Det var väldigt liksom, tur därför när filmen American History X, som var länge sedan den kom nu, men Edward Norton spelar någon skinhead där, den är mytomspunnen för scenen där Edward Norton, tror jag, lägger någon människas framtänder med öppen mun på en trottoarkant och hoppar på människans huvud sen och krossar tänderna. Brutalt, kan man säga. Men när filmen skulle klippas så blev då Edward Norton och regissören, som jag glömt bort vad han heter, jätteosams.
De blev ovänner, ja.
Ja. Och jag tror att Edward Norton tog hand om filmen och lät filmbolaget klippa om den, vilket gjorde den här regissören vansinnig. Och när han då skulle snacka skit om Edward Norton efteråt, då lyfte han fram faktumet att Edward Norton kommer från pengar. För jag tror att Edward Nortons farfar uppfann The Shopping Mall. Han kom på vi kan bygga köpcentrum.
Det är konceptet, ja.
Konceptet av att bygga liksom så här, köpcentrum utanför.
Hade han suttit med i Min sanning så hade hon sagt: hur kommer du bli ihågkommen? Så hade den farfar då sagt: ja, förmodligen för att jag kom på
The Shopping Mall. Ja, men det är American History X.
Anna Hedenmo hade skrivit under på det.
Ja, det hade hon verkligen gjort. Hon hade inte gått till något rullande huvud där. Men då sa i alla fall, för att förminska Edward Norton, så säger då den här regissören i någon intervju jag såg med honom att han hatar Edward Norton, som tror att han är något just because his grandfather invented the fucking ice cream cone or something. Vilket var något slags... Han dissar inte ens Edward Norton utan hans farfar, men på något sätt blöder det över på Edward Norton.
Väldigt komiskt sagt. Jag vet inte varför jag önskar Edward Norton så mycket olycka, men han känns oskön. Så är det. Det har han alltid känts.
Kanske.
Men jag säger att den där typen av storytelling som man det är också att det är sänkt ribba för storytelling. Jag nästan tror att det där är större i Sverige än i andra länder, att just
jag tror alltså, folk som kommer från ingenting, det Filip, där får du ändå ge det. Det är ganska universellt. Det vill folk läsa om och
jo,
höra om.
Men ribban för ingenting har ju också sänkt. Jag minns när vi spelade in filmen Trevligt folk om det somaliska mandelandslaget. Då var du och jag och besökte en kille som heter Mursal Isa. Mm. Som är nu ändå kommunpolitiker i Borlänge.
Han var någon slags samordnare för det här bandylaget också. Ja,
ja, men då sitter han vid en dator på sitt kontor där i Borlänge.
Tjäna ängar i
Borlänge. Och den typen av resa han har gjort är... Där blir det intressant. Det kom att han visade, han hade som skärmsläckare hade han en bild på tältet där han växte upp, mitt ute i öknen.
Han växte upp som nomad, ja, exakt. De vandrade runt i öknen.
Den resan är rimlig att hicka till över. Den historien vill jag berätta. Men en historia som handlar om att Alicia Vikander, och det här är inte hennes fel, en gång i tiden var med i Stjärnornas stjärna och nu vinner en Oscar. Den resan är inte värd att berätta om. Den är helt rimlig.
Nej, men det är ju ingen resa. Det är ungefär som att...
Det är ett liv! Vad är det? Det är ett liv. Det är ett vanligt liv.
Det är ungefär som att en människa som kliver av perrongen på centralstationen i Stockholm och klev på i Borlänge. Det är ungefär som att säga att den människan... Nu ska jag berätta om den här människan. Den här människan klev på tåget i Borlänge, klev av tåget i Stockholm. Ja, det är det tåget är till för. Det rör sig från Borlänge till Stockholm. Det är det livet går till för. Man är 8 gör man någonting. När man är 24 så gör man någonting annat.
Men därför blir det finns då undantag. Och när man ser en människa som säger: i det där tältet växte jag upp som nomad. Nu är jag kommunpolitiker i Borlänge. Den historien är värd att berätta. Men de historierna berättas ju inte lika ofta. Utan istället blir då den ikoniska bilden har ju varit Jeff Bezos i ett garage. Det har ingen relevans. Det finns ingen historia där. Men det finns en historia i en människa som växer upp i ett nomadtält, om vi nu kallar det. Ja. Men folk vägrar att se det. Och det är därför den här podden finns. För att vi försöker problematisera saker. Folk är idioter på många sätt.
Men det är ju någonting, vi är ju så, det är, jag tror vi lever liksom i non-fiction-tider. Det är poddar som är väldigt mycket non-fiction. Det är väldigt mycket då dokumentärer. Och det är true crime och det är vad det är. Vi älskar ju saker och ting som har hänt på riktigt. Och det är ju du och jag torsk på också. Därför var det någonting, jag såg någonting bara apropå detta på Netflix häromdagen som ändå känns som ett tecken i tiden. Ibland när man, när jag är väldigt skicklig, om jag får säga det själv, och en stor behållning i den här podcasten är när jag ser små, små detaljer som bara flimrar förbi i periferin.
Är
som,
det så kallade metonymer?
Ja, men som en liten, liten detalj som kan säga någonting om ett större sammanhang. Jag lyfter gärna fram sådana, för jag tror att det...
Där gör du ett jobb. Där är du folkbildande.
När någonting är på ett sätt det inte varit tidigare på en stor offentlig plattform, då kan de här små, små detaljerna, om de presenteras på ett sätt som inte de har presenterats på tidigare, det är någonting nytt med dem, då kan det säga någonting om tiden vi lever i. Och jag vill ändå påstå att jag tyckte mig se det här om kvällen då, när jag då på Netflix ser den nya serien Messiah. Det handlar då om en ung man, karismatisk, snygg, mild och vacker, dyker upp i Syrien under brinnande krig då och befriar en stad från ISIS. Och sen då är det ju uppenbarligen någon slags ny Jesusfigur då, och det blir en slags, CIA blir jätteförbryllade, vad är det som har hänt här, vad är det här för galning, kommer han att starta någon slags...
Tycker du att den är bra? Är den värd
ja,
att
den är väl
på?
Helt okej okay, måste jag säga. Men det som är spännande med den är att den säljs in i en tid när det finns så mycket non-fiction och true crime och allt det dokumentärt. Det finns så mycket drama också. Så står det i den här påkostade dramaserien, så betonas det i den lilla korta presentationstexten på Netflix startsida. Detta är inte byggt på en sann händelse. Det har jag aldrig sett tidigare. Man skryter alltid med att detta är byggt på en sann händelse. Det är ett skryt element, ett skrytmedel. Eller så skriver man inte alls, för då är det bara en tv-serie.
Här ser du någonting. Du gör det, det där är du bra på.
Ja, men jag är skicklig på att se det här. Du brukar vara skicklig på att uttolka vad det här egentligen betyder. Antingen behöver vi bli trötta på så här, byggt på sanna historier, så att Netflix säger så här, opp, bara så att ni förstår. Det här är inte byggt på någon jävla sann skit. För vi förstår att i våra algoritmer ser vi att ni börjar tröttna på dokumentärt
nu. Ja, men vet du vad det är? Det är ju ett tecken på att det finns då non-fiction fatigue. Att någon
ja,
människa...
men alltså, Netflix vet mest i världen om vad vi konsumerar i rörlig bild. De vet ju allt om oss. När de känner sig manade till en ny serie som har premiär strax efter nyår 2020, trycka på. Bara så att ni vet. Det här har inte hänt på riktigt. Det säger något.
Men där stannar observationen.
Ja, och nej kanske. För det kan ju ändå vara så, slår det mig nu, att just därför att folk, inte bara du utan alla, börjar se igenom den här typen av Bezos-historier. Man har sett den här garagebilden på massa olika entreprenörer. Man ser liksom de dramaturgiska vändningarna. Man har sett det så många gånger nu att man kan det i sömnen, så att säga. Och det gör att det finns en mätthet kring det här, vilket inte vi vet om än. Men Netflix, som har alla de här algoritmerna, alla de här beteendemönstren, de har sett att folk har börjat tröttna på det. Därför skryter de som första jävla mediehus i historien med att en historia, den är Messiah då, den historien är på, helt och hållet påhittad, inte baserad på en verklig händelse.
Ja, men visst, men nu pratade vi bara, jag sa bara att jag ville bli en gräsrökare. Vi hamnade då i Jeff Bezos och den här typen av poänglös storytelling eller irrelevant storytelling av att en människa hoppar på ett tåg i Borlänge och sen kommer det tåget fram i Stockholm. Mm. Och det är själva syftet med tåget, det finns inget spektakulärt lärt i det alls. Detta använder du som bild för att illustrera hur liksom lama människors historierna ofta är om var folk kommer ifrån. Och jag vill bara säga då att jag och så pratade jag om Succession.
Du ser serier väldigt långsamt och man kan nu se snabbare, man kan lyssna snabbare om man är Jeff Bezos och har den här kompisen som pratar väldigt fort.
Men det skulle inte hjälpa mig, för mitt problem är att jag liksom tröttnar. Ja, det är kul. Den där Kendall är en rolig karaktär och sen vidare så sitter jag och irriterar mig på att manusförfattaren är så nöjda över sina karaktärer. Istället för att njuta av karaktärerna så sitter jag verkligen och är galen över hur Succession är skriven.
Men vet du vad, det där är ju ett jättemoment 22 för dig i din konsumtion förstås, och det är kanske därför du gillar då dokumentärer så mycket, för där kan du liksom inte, där kan du störa dig möjligen på att dokumentärfilmer, där är dokumentärfilmer nöjd med.
Men jag bildgooglar ju manusförfattaren av Succession och sitter och tänker jag hatar honom.
Ja, men så här, ju bättre en serie eller en film är, desto mer borde du njuta av den. Men ju bättre den är, desto mer irriterar du på den inbillade, som du upplever ändå, nöjdheten hos manusförfattare och regissörer och kanske skådisar själva.
Men det, du kan ju förstå vad jag menar. Det finns då bland annat finns en karaktär i den här serien som är då det här handlar ju om en mogulfamilj där makten ska gå i arv och så vidare. Det bygger väl lite grann på då Rupert Murdoch, den här australiensiska demon-mogulen, va, som äger massa, han äger Wall Street Journal, han äger Fox och startade Fox News.
Finns det någon bild på honom i ett garage?
Ja, det är helt hundra på att det finns. Men det är alltså själva premissen för den här serien. Och det är väl lite småkul så att säga.
Jag läste en artikel om Rupert Murdoch för 9 år sedan kanske. När han landade i London och reportern fick flyga med honom på hans flygresa då. Från kanske New York till London. Och det var viktigt för honom som en illustration över vilken tävlingsmänniska Rupert Murdoch var. Att när planet landade så instruerade han alla att de skulle slå av flight mode på telefonen exakt samtidigt. Och så var det viktigt för honom att han hade den bästa telefonen så han fick täckning först och fick det första smset. Och när han fick det, han hade satt och sträckt upp telefonen högt inne i flygkabinen så han skulle få lite bättre täckning. Och när han fick det första smset inne i business eller first class kabinen, då blev han glad som ett litet barn.
Otroligt att den scenen inte är med då i den här
serien. Jag skulle lätt kunna vara med.
Den hade ju platsat.
Har du stört dig på det?
Men min dröm i alla fall är, apropå att du har gått ändå en golfrunda med gräsrökare, känslan är, vad härligt det vore, har jag då tänkt, att vara en gräsrökare, att på något sätt kunna varva ner på ett naturligt sätt, skippa Benson, utan på riktigt kunna varva ner på andra sätt. Då hade vi då, min tjej hade fått några jointar, så eljointar från någon jävla, du vet, det var något event i LA. Så avslappnat är det ju. När man går då på så event i LA, så är det så jävla avslappnat. Så en så kallad freebie då när man går. Eller vad är det heter? Det heter goodie bag, va? Den kan då inkludera några, liksom, några jointar. Medan på en bindefältfest, ja, då vet jag inte. Det är väl liksom en hudvårdsprodukt från Emma Sjöbergs nya Åhléns-märke eller någonting. Så ser det ut.
Kanske. Var det inte så att på en Oscarsgala för några år sedan så var det i goodiebaggen, alltså så att säga, en liten lapp där det står, du har också fått en 70-tums plasma-tv när plasma var ganska ny.
Ja, men det, ja, absolut. Men det var väl inte så jävla, det är inte så konstigt egentligen. Det är väl perfekt läge för företag att kunna ge saker då till riktiga top-notch-kändisar.
Att vara chef för goodiebaggen för Oscarsgalan måste ju ändå vara otroligt kul jobb.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men du får ju med vilket företag du vill, menar jag.
Men du är
ju
bara en PR-människa.
Jo, men det är bara,
jag... Som ska prata med företag som vill flisa rika. Men det är ju liksom, det är ju influencer-samhället du pratar
jo,
om.
Jo, men jag menar, om man är en del av det samhället.
Men du får ta det jobbet. Om du hellre tar det jobbet än gör podden, så får du ta det jobbet.
Nej, jag menar bara att om man ska ge sig in i det där träsket, så måste det där ändå vara top-notch.
Ja, men du vill inte ge dig in i det träsket.
Nej, det vill jag verkligen inte.
Vad ska du där och göra?
Jag vet, jag ska inte det.
Då vill jag då, som sagt, jag drömmer om att bli en gräsrökare.
Du har fått,
ja, men inte för att, och det här handlar inte om någon slags gräsröksromantik.
Nej, men herregud, alla de här gångerna jag liksom kommit hem från inspelningar och liksom nosat på hylande existensen genom att trycka in mig 4 punkipa vid köksbordet och läst Michael Palins dagböcker för att varva ner innan man kommer i säng klockan 2. Det är klart man inser då, 2 jävla blås på en joint. Det skulle ju vara bättre. Det förstår ju jag också, så jag, även jag fattar väl detta.
Men då var det så här, då fanns det 2 lådor hemma.
Lådor?
Den ena stod det chill på och den andra stod det... Jag vet inte fan vad det stod. Det stod något
Last,
annat. Men det, var liksom, det var en titel, du vet. Så vad den här gräset gör.
Den ena kunde man bli chill av, den andra kanske man blev fnittrig av.
Och då skulle man bara då tog vi ut den här fina liksom iPhone-paketeringen. Verkligen, den är dyr paketering.
Är det unboxing-videoläge på dem?
Ja, men då är vi är i tv-soffan. Succession ska dras igång. Och så tänker vi, perfekt, nu ska vi chilla.
Tror du att din tjej i hemlighet då tänker, bra, nu ska han bli så jävla bortdunkad så jag får se ett helt avsnitt utan ett paus?
Ja, men kanske jag tror drömmen också var det här, nu hittar vi kanske en ny vardag. En nedvarvad härlig vardag. Och det är klart att hon kanske känner att hon drömmer om att jag ska bli chill och bara ligga där och njuta av att titta på något. Att inte börja bildgoogla författarna till Succession och känna hat.
Det är så jävla kul
att ringa, söka dig upp dem i min, liksom, desperat är jag. Jag har ju fått 0 gehör för det här. Jag har testat det med massa människor inom familj, men även med andra vänner i USA. Men då ska man röka 3 sekunder på den här chill. Och då sen så blinkar en lampa. Så avancerat är det ju nu. Så jag suger i 3 sekunder.
Det skulle jag ju gilla. Det är alltid min mardröm med liksom droger, att doseringsgrejen. Jag vet vad 4 punkipa gör med mig. Jag vet liksom inte, man har ingen aning om hur stark saker och ting är när man är sig in i liksom drogeriet. Men att det finns en liten lampa, på samma sätt som när man borstar för hårt med en eltandborste så lyser en lampa.
Ja, men exakt så.
Så menar du att
exakt så är det.
Fan vad bra. Vilken otrolig idé. Den som kom på det, börja i ett garage.
Så suger jag in i 3 sekunder. Och jag ser när min tjej har sugit in i 3 sekunder, då vänder de sig bort från Succession direkt. Lägger sig åt andra hållet i soffan, redo för liksom att sova. Så snabb är effekten. Och själv känner jag också att det här, det blir inte många minuter, det blir en scen med kusinen från landet. Sen är jag bortdunkad.
Vet du varför det går så fort? Det här, jag gjorde specialarbete om narkotika. Om du vecklar ut lungorna, tar ur lungorna ur kroppen, vecklar ut dem, kanske på dansgolv i Mexiko, jag vet inte. Vet du hur stor yta alla dina veckiga lungor, vet du hur mycket yta lungorna upptar?
Det vill säga en Camp Nou-fotbollsplan.
Nej, inte riktigt. Men 75 kvadratmeter. Och det är all 75 kvadratmeter som upptar rök samtidigt. Det är därför det går så fort.
Typ exempel på hur vår podcast fungerar här. Jag berättar en historia ur mitt liv och du berättar då en fakta som överrumplar folk. Ja. Det är en fin dynamik.
Hämtad från mitt specialarbete som det kommer att regna in mejl om att jag har missuppfattat och förstått fel kanske. Men, det är
men
så
i alla fall. Sen blir jag bortdunkad. Vi blir bortdunkade. Klockan är när det här sker 8. Ska jag behöva understryka att barnen inte är hemma? Det kanske jag ska.
Bra poäng. Det kan, i framtida rättegångar kan det här klippet komma att spelas upp. Men,
ja, men på sikt har jag tänkt att vad fan, jag måste väl kunna röka gräs fast jag har barn. Det gör ju jättemånga. Det finns ju något, det är värre att du dricker 4 punkiper när dina barn är hemma. Egentligen.
Ja, kanske. Nej.
Ja, men det är väl klart att det är.
Man sover ju. Man har ju sovit i 6 timmar.
Det är liksom domestic violence framkallare är ju alkohol.
Men tror jag lappar på mina barn när jag sitter med Michael Palins dagböcker?
Nej, men om du börjar stretcha punky, om det plötsligt är 8 punkkeeper. Man nej. Vet inte vad som händer. Med gräs och bortdunkas man ju då. Men det här sker klockan, du vet, 8-9. Klockan 5 vaknar vi i den här soffan.
På natten?
Ja, det är dags att gå upp till sovrummet då. Och jag ska då ta mig upp till sovrummet. Och jag är, vet, jag kan knappt gå. Jag hänger i trappan. Släpar mig upp.
Det har gått 7, 8, 9, 10 timmar sen.
3 sekunders inhalering var det som föregick det här. Och jag, vet, släpar mig upp som en, du vet, en gammal alkis. Jag kan inte gå. Kryper i princip, inte riktigt. Nu stretchar. Men och lägger
lite
mig så.
Lite Leonardo DiCaprio på väg ut till bilen i Wolf of Wall Street så att säga.
Ja, men lite den känslan. Men och sen så tvärsomnar då, vaknar dagen efter klockan 8 eller någonting. Utvilad som djävulen. Och på ett sätt är det härligt eftersom man, du vet, ja, man sover pissigt, det är väl du också. Man vaknar lite här och där. Det gjorde jag inte då, så det finns en känsla av fan vad det där var bra. Men jag vet inte om jag vill sättas ur spel på det där sättet. Det är lite obehagligt också. Om det är så jag skulle avsluta varje kväll. Ja, det var det dags att sätta sig själv ur spel fullständigt.
Ja, men tänk också, ja, men herregud, om det skulle hända något, skulle börja brinna eller någonting. Det är inte så att du skulle vakna.
Det är hos Anna Hedermo i Min sanning. Ja, Filip, hur kommer du minnas? Du är en människa som älskar att sätta dig själv ur spel varje kväll.
Ja. Ja, men du har ju tidigare pratat om lockelsen i att bli ett med möbeln man ligger i soffan eller.
Ja, det var när jag pratade om Vicodin och så här Oxycontin.
Ja, det var någon annan, en annan droga, precis. Men det här är liksom, jag förstår
ja, det här är mycket ofarligare.
Ja, det är klart det är. Men känslan av att liksom alla muskler i hela kroppen slappnar av samtidigt. Inte så mycket så att hjärtat stannar, men nästan.
Håller du med, Filip, om att det är så du kommer att komma sig ihåg? Absolut. Du ville bli ett med en bänk.
En man som tyckte om att sätta sig själv ur spel.
Så det var ditt liv. Ja visst, det nöjer jag mig med.
Ja visst.
Men jag säger så här, jag kommer återkomma om mitt gräsrökande och hur det går. Men jag kan inte sätta sig så här mycket ur spel. Det är ohållbart.
Men kan man inte likt liksom ett kikarsikte eller någonting kalibrera då den där röda lampan?
Ja, det är jag övertygad om att
men
man kan.
Men kan man kalibrera så att den lyser efter 1,5 sekund så att du liksom kan ställa in den? Du testskjuter några gånger.
Det är väl så man får göra och sen hittar man sina 4 punkipor i den där inhalatorn. Men jo, jag kommer återkomma.
Ja, för sanningen är ju, vi behöver alla våra 4 punkkeeper, vad de än må vara. Whatever gets you through the night is alright.
Det är kanske ett sista råd så här när vi spelar in då vårt 500:e avsnitt, att ni måste alla hitta era 4 punkkeeper, för med jämna mellanrum måste man som människa sättas ur spel. Ja. Det är ju viktigt.
Ja, men det är så här, vi får besluta med John Lennons låt Whatever gets you through the night is alright som han sjunger.
Om jag inte sätts ur spel, då kommer jag till slut dö när jag sitter och bildgooglar en manusförfattare till Succession. Det är så mitt liv kommer att se. Hur dog han? Alltså, ja, han sjönk ihop när han bildgooglade manusförfattarna till Succession.
Det finns så många olika episka sätt. Tommy Cooper, gamla brittiska komiker som alltid uppträdde med en fes på huvudet. Han dog ju bokstavligt talat på scen när han stod och drog skämt. Han faller ihop, folk börjar skratta, tror att det är ett skämt. Nej, han dog på scenen. Ja, direkt på begravningen säger de, det var så där han ville dö och så vidare. Filip, på ett sätt, inte nu, det är ju för tidigt. Men om någon skulle säga så här, du är kanske 95 då, du dör när du bildgooglar Successions manusförfattare, då skulle jag väl ändå kunna säga, ja, det är så han hade velat det.
Ja, på ett sätt ja, men på ett sätt, jag hatar ju också mig själv när jag bildgooglar Successions. Jag tänkte, varför kan jag inte bara njuta av detta och slappna av? Men visst, jag kommer aldrig sluta med det. Och sen ska också, gudarna kanske ska veta att du håller på precis likadant. Det är ju ett pärlband av skärmdumpar som trillar ner i min telefon, ja, men varje dag.
Jo, men jag ska ändå säga detta, att jag har ju aldrig bild, jag menar, det här säger, det är ingen koketteri. Jag tror ingen som lyssnar på den här podden har någon gång hat bildgooglat manusförfattare för att de stör sig på den inbillade självnöjd godheten.
Ja, men det är inte så här, oj vad tjock han eller hon är. Det är inte det jag vill se, utan jag vill ju bara se, jag vill få en bild framför mig om vilken typ av irriterande människor det här är.
Men du vill, det optimala för dig är att se en manusförfattare som ser självgod ut på en bild, så att ditt hat kan växa.
Ja, men att den här människan då, den här manusförfattaren liksom vänder sig om och ser ett svall. För det är ju det de gör nu, de här Succession-människorna. De har skrivit något som är jättehyllat, men jag blir galen av det.
Det, ja, jag tycker det bara, det är, som avslutning är det ju väldigt spännande att det är oftast, nästan oftast förekommande temat i den här podden är att saker och ting existerar samtidigt. Man är kapabel att älska någonting. Jag såg om Apocalypse Now för några veckor sedan, då säger då Dennis Hoppers karaktär där i, och han pratar om dialektik eller någonting. You either love somebody or you hate them, säger han. Nej, inte i den här podden. I den här podden gör man båda sakerna samtidigt. Man älskar Succession, man tycker att det är skitbra, men man kan samtidigt hata manusförfattarna.
Ja, men det är väl någonting som vi står för. Om det finns någonting som vi ska summera här. Hur, ja men på riktigt då, Anna Hedenbo sitter med oss, i min sanning.
Nu är vi två gäster.
Ja, det är första gången det är två gäster i den här. Och så då, så frågan, hur kommer ni kommas ihåg? Och då kanske det är för att vi säger någonting. Ja, att man inte, att världen inte är en svartvit plats. Världen är en grå plats.
Ja, men att två saker existerar exakt samtidigt.
Hat och kärlek existerar exakt samtidigt. Aldrig någonsin tydligare illustrerat än när jag då sitter och trots allt njuter av serien Succession, men samtidigt så bildgooglar jag författarna för att det ska kunna liksom driva på mitt hat.
Så är det! Hörrni, vi säger tack ändå på riktigt. Jag tror ingenting vi har gjort i hela våra karriärer har ändå nått fram till fler människor och gett oss mer än den här podden. Vi kan ändå säga tack till alla er som har lyssnat.
Och vi kanske aldrig heller har, vi har haft jävligt kul många gånger i vår yrkesutövning, men aldrig har vi roligare än när vi har de här stunderna med varandra, när vi kan liksom dunka varandra i ryggen. Och vi är ju vansinnigt narcissistiska.
Jo, men du har också sagt att du avskytt i detta avsnitt hur gammal du upplever att jag är när jag njuter av gräsröken.
Nej, men jag blir illa berörd, blir jag.
Illa berörd.
Jag är ledsen när jag inser att du håller på att bli så gammal.
Jag förstår.
Du börjar ha en gammal personlighet.
Ja. Hörrni, vi älskar att ni är med oss. Och flera av er har varit med och lyssnat på alla avsnitt. Det är helt obegripligt i mitt huvud att ni har gjort detta. Och detta tar vi inte för givet en enda sekund.
Nej, vet du vad det är? Det är helt obegripligt, men också begripligt i en grå värld.
Det är helt obegripligt, men det är också exakt, det är precis det. Det är också jättebegripligt. För vem fan ska ni annars lyssna på? Nu lyssnar vi på låten Whatever Gets You Through the Night med den förnämliga och förkastlige John Lennon. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Hej då! Whatever gets you through the night, it's all right, it's all right. Get your money while you like, it's all right, it's all right. Don't need a salt, you got to flower. Oh no, oh no. Whatever gets you through your life.